Välkommen till det här avsnittet av Folk i Finland. Idag ska vi träffa två demokratiforskare som har utvecklat en telefonapp som ska underlätta för medborgarna i en kommun att ta del av viktig information. Jenny Lindholm och Janne Berg, de är samhällsforskare vid Åbo Akademi i Vasa. Och de berättar varför de började forska, om doktorandångest och om demokratiprojektet Pocket Democracy för smarttelefoner i Malax i Österbotten.
Jag heter Jenny Lindholm. Jag är universitetslärare och forskare, vilket betyder att jag har främst undervisning, majoriteten är undervisning. Men sen har jag också en tredjedel egen forskning. Så dels har jag sett på hur kriser och katastrofer påverkar samhället. Det var liksom det jag disputerade på. Men sen så har jag blivit intresserad av sån här labbforskning och användarvänlighet och sånt. Så det är väl lite där vi har hamnat just nu och försöker utveckla en app som ska göra det lättare att följa med i lokalpolitiken.
Ja, och mitt namn är Janne Berg. Jag jobbar också precis som Jenny som universitetslärare. Och det har jag gjort nu i något år. Och jag håller på med forskning som egentligen oftast anknyter till internet. Jag skrev min avhandling om hur folk deltar politiskt på internet. Och jag har främst varit intresserad av två fenomen. Det ena är som namninsamlingar på nätet och det andra är politisk diskussion som jag tycker är fascinerande. Nu senare efter det här doktorsavhandlingen blev klar så har vi haft lite olika projekt. Så nu är jag också mer involverad i undervisning och har mer undervisning än forskning. Men det här projektet som vi håller på med nu är som huvudparten av det forskning jag håller på med just nu.
Då ska vi säga också vad det är för ett ämne som ni är i.
Vårt ämne heter faktiskt statskunskap med masskommunikation. Mm. Så dels så handlar det om statskunskap, eller det man i Sverige kallar statsvetenskap. Mm. Och dels så sysslar vi väldigt mycket med politisk kommunikation och funderar över medier och deras roll i samhället.
Men vi ska säga någonting om var vi är då.
Ja, vi i Akademil heter den här byggnaden. Och det är en gammal kvarn som har gjorts om till universitetscampus. Så här finns då både pedagogik, vårdvetenskap,
utvecklingspsykologi,
ja, socialpolitik, energiteknik och så vidare som är vår huvudsakliga fakultet finns ju i Åbo, men vi tillhör den också.
Åbo Akademi alltså, är det ju.
Ja, precis.
Och det här är också förvirrande för att Åbo Akademi har en stor filial då i Vasa, som är en annan stad än Åbo. Så när man säger, när man är utomlands, jag kommer från Åbo Akademi, så det är, du är i Åbo, nej. Så det här är lite missvisande och gör det lite krångligt. Men vi är då ett av, vi som på statskunskapen, så vi är ett av de ämnen som är, få ämnen som är splittat på två orter.
Dessutom, okej.
Okay, så därför har vi som samarbete med Åbo mycket. Så vi får som, vi har mycket videokonferenser och distansundervisning.
Just det.
Så på det viset. Så därför är vi som, vårt ämne hör till en annan fakultet än de andra ämnena här i Akademil. Så det här är kanske byråkratisk mambo-jambo för en som inte är intresserad av universitetsvärlden. Men det här är bara för att klargöra att liksom, vi finns på flera ställen.
Ja, och Åbo Akademi är ett svenskspråkigt universitet i Finland.
Så är det, det enda svenskspråkiga, som helt svenskspråkiga universitet.
Och vad betyder det för er?
Ja, det var väl någonting som vi har reflekterat särskilt. Det kommer sig ganska naturligt när man är finlandssvensk att söker man sig till universitetsstudier i svensk Finland så är det oftast Åbo Akademi. Man brukar ju alltid prata om det gamla slogan att det är svensk Finlands största äktenskapsförmedlare och men sånt.
Funkar väl både för dig och mig?
Så. Ja. Råkar faktiskt stämma i vissa. Ja, men det är lite tjatigt det här. Men det är förstås en knutpunkt i svensk Finland. Men i övrigt så är det inte någonting som jag reflekterat. Ja, jag är på det här svenskspråkiga universitetet. Att universiteten idag är ju på något vis väldigt internationella. Och att vi har ju också samarbete med finskspråkiga universitet som Tammerfors till exempel. Mm.
Och sen så skriver man ju nästan alltid på engelska. Man skriver ju för en internationell publik. Så vare sig du är finsk eller svenskspråkig i Finland så skriver du troligtvis på engelska.
Enda gången jag tänker på det här är kanske i och med att när jag jobbar på andra ställen så här använder man ju inte finskan varenda dag som på andra jobb. För att här är en väldigt svenskspråkig miljö eller då engelskspråk. Så det kanske, det ser jag lite som en nackdel för det kan bli störande för ens finska blir lite rostig för att jag inte använder den lika mycket som jag skulle göra i ett annat jobb.
Men det blir inte så att ni har bättre då
koppling till Sverige än övriga universitet här och högskolor i Finland bara för det här?
Speciellt på liksom forskarstudierna så har vi ett nätverk som består av både svenska, rikssvenska universitet och finlandssvenska universitet. Mm. Och där är Helsingfors universitet också med och Åbo Akademi. Då, så jag tycker att vi både har mycket samarbete inom landet men också med Sverige.
Ni kanske är snarare en brygga mellan språkgrupper.
Jag tror nog det att vi blir, eftersom vi har lite koll på både och här, att vi har som förstås samarbete med svenska statsvetare och vi har samarbete med finska statsvetare. Och just den här, ibland då, inte ju egentligen, språk brukar inte vara någon barriär inom universitetsvärlden, för man har ju det engelska som det gemensamma språket alltid. Men samtidigt just att man har koll, vi följer ju med kanske då på ett annat sätt politiken i flera länder när vi kan båda språken lite grann. Så.
Mm. Men det nordiska.
Ja, ja. Mm.
Det jag skulle undra innan vi går in på ert projekt är ju det här. Vad var det som gjorde att ni kom in på det här med forskning och det här ämnet och så? Var det en av er som?
Alltså jag hade egentligen sökt in till folkrätt och fått en studieplats där. Men så stod jag ett mellanår och så ville jag ha någonting som var lite bredare. Så då tyckte jag att statskunskap var perfekt på det sättet att det mesta man är intresserad av inom bara det röra samhället så ryms liksom in där. Och så tyckte jag att det var jätteroligt att skriva den här magistersavhandlingen. Det brukar andra tycka lite förvånande sådär, men att det uppskattades. Jag kände genast att ja, men det här kan jag liksom, här kan jag stanna kvar och fortsätta.
Och vad var det som du tyckte var?
Då jag skrev min kandidatavhandling så hade den här skolskjutningen i Jokela inträffa. Och sen då jag skrev min magistersavhandling så hade nästa skolskjutning i Finland inträffa. Och jag tyckte det var jätteintressant det här hur kriser och katastrofer liksom kan leda till lagändringar, hur medierna skriver om dem, hur man diskuterar i riksdagen och sådär. Så jag hittade nog ett ämne som jag faktiskt tyckte var intressant och kanske den vägen lämnar man kvar.
Hur var det för dig?
När jag började mina studier så började jag studera till ingenjör. Och sen så hakade jag på någonting annat. Jag bodde i Sverige 3 år och läste journalistik. Och när jag hade gjort det så hakade jag in på statskunskap här i Vasa då. Och det här med forskningen kom också från ingenstans. För jag var fast bestämt att när jag har skrivit min magisters avhandling här så tack och hej kommer aldrig hit någon mer. Jag var riktigt trött på det här. Fast jag gillar också att skriva avhandling, så det var som lite tvetydigt det här. Men så jobbade jag som journalist. Arbetsutsikterna var inte jättebra. Så jag beslöt, jag fick ett erbjudande att vi har lite finansiering här, att jag skulle vilja fortsätta forska. Och jag tänkte, what the hell, vi kör och ser hur det är. Jag hade ingen aning om vad det skulle innebära. Och nu sitter jag här då, jag vet inte hur många år senare, och mitt i allt så håller jag på med forskning, så jag är ganska... Jag vet inte hur jag hamnar här. Här är jag nu bara.
Men det här att forska, vad är det för er liksom?
Jag tycker det är jättelyxigt att forska. För det betyder ju att alltså, man får vara väldigt nyfiken på ett ämne. Och så får man dels läsa in sig på vad tidigare forskare har sagt. Och vad det finns för teorier och liksom den här bakgrunden. Och sen så får man göra någon form av egen studie. Och liksom lära sig mer. Så det är nog den där, för mig är det att få ny kunskap och plus att det är väldigt fritt, alltså det är så här självständigt arbete, så bara det som jag som är min egen chef, så bara jag sätter det här liksom en deadline så får jag det gjort. Det gillar jag, att jag kan bestämma över mig själv lite.
Men du är duktig på disciplin då, låter det som.
Ja, jag tror det funkar, det här arbetssättet fungerar för mig, att de dagar jag är motiverad så gör man mer, och andra dagar så kanske man måste hitta på någon annan arbetsuppgift och motivationen tryter, men i alla fall så har man den där flexibiliteten.
Hur är det med dig och disciplin?
Jag är inte lika bra på disciplin som Jenny. Ingen verkar förvånad här vid bordet. Nej, men är bra,
ni jobbar ihop så att ni vill.
Ja, det är därför vi kompletterar. Nej, för just det här att när man forskar så du hamnar att ha jättemycket självdisciplin. Det gäller egentligen universitetsstudier överlag också, att man hamnar att planera och genomföra. Och man är sin egen herre. Men för mig var det, att börja forska var som... Jag fastnade när jag jobbade som journalist, så fastnade jag alltid i researchfasen. Jag ville ta reda på mer och mer och mer. Och deadline kom emot skrikande. Alla som har jobbat som journalister vet hur det var. Och jag var bara, nej men jag har inte gått till botten med det här. Det finns alltid mer. Och det här är ju... Det kan ju vara både positivt, men som journalist blir det negativt. För att du måste ju leverera konstant. Och som forskare så yrkena liknar... ganska mycket varandra. Bara att deadline är mycket längre fram. Så, även om det kommer hårt mot där också. Så jag tror också just det här att man har en nyfikenhet. Och så vill man ta reda på hur det är egentligen. Jag vill inte bara ha det här. Ja, jag tror att det är så här. Men kan vi ta reda på hur det är någonting? Så det som på något vis alltid fascinerar mig med forskning. Att man, ja, men det bästa verktyg vi har var att man liksom söker någon slags sanning. Discipliner är lite sämre med ibland.
Men hur, är det inte, det är ensamt och det är svårt, eller hur ser ni på det här?
Alltså det här har vi pratat väldigt mycket om, speciellt när vi var båda var doktorander. För att man märkt just det här som du säger, att det här är väldigt en speciell miljö. Universiteten är väldigt, ja, ibland vill jag säga konstig miljö. Och just det här självdisciplinen som krävs och allting som, när man har just det här stora projektet, även om det är bara en kandidat eller magisteravhandling, så alla som har varit där så vet hur psykiskt betungande det kan vara. Och det här är lite, irriterar mig lite, för att ibland upplever jag att inom universitetsvärlden så finns det som en förväntning att så här ska det vara. Det är nog bara tungt att get on with it.
Medan, i Finland.
Ja, kanske. Nej, men just för att vi vet att speciellt bland doktorander så är det som, har man sett att lägre tröskel för att få problem, alltså stress och psykisk sjukdom och depression och sådana saker. Och har man varit där så vet man så att det här är ett allvarligt problem som jag tycker vi skulle kunna prata mer om inom akademia. Mm. Att liksom, vad ska vi kunna göra åt det här, att man inte ska ha den här doktorandångesten som vi pratar om. Vad har du för tankar?
Ja, och jag tror ju att en anledning till att det gick bra för oss båda ändå, att vi har pratat jättemycket om det. Vi har som gått in till varandra och liksom älta alla saker. Och att överlag att vår våning här eller vår miljö i Vasa så är väldigt, alltså det finns inte så många hierarkier. Man pratar om allting. Vi går till kaffebordet och diskuterar allt från fotboll till vad som nu dyker upp för dagen. Att man har, jag tror det är jätteviktigt som forskare eller doktorand, att man har att man är delaktig i den där miljön, att inte man sitter hemma med sin ångest. För jag vet många andra doktorander som kanske inte, man kanske inte får ett arbetsrum om man är doktorand, det kanske inte finns tillräckligt många utrymmen, så då sitter man hemma eller på en bibliotek eller sådär, och då kan det vara mycket svårare, tror jag, om inte man alltid har någon att prata med. Så det har varit viktigt för mig, det här att vi, alltså det är ju ett jobb, man kommer hit och så är man här mellan vissa klockslag och så går man på kaffe och lunch och får ventilera de där sakerna som kommer att dyka upp.
Och ni har följt varandra lite i den här processen dessutom? Mm.
Ja, vi var ungefär samtidigt. Så som var det. Förstås blev Jenny klar snabbare med, och ni förstår redan varför. Så det här är någonting, jag tror att många stöter på er redan som studerande. Man har en viss, man har hört om hur jobbigt det kan vara. Och det blir ju som en självuppfyllande profetia, att alla pratar bara om hur jobbigt det är. Men då, för det kom en anledning, så tyckte vi kanske att det var lite roligt det här att skriva. Mm. Men det finns en massa saker som, man pratar om skrivkramp och sådana saker, som det finns verktyg för och man kan jobba med de här sakerna. Men tyvärr tror jag ofta som att liksom man tar för givet det här är en del av processen, att man ska må lite dåligt när man håller på med
reformen. Lida lite.
Lida lite, ja. Lite som den stora konstnären måste vara lidande innan man kan producera. Jag tror det är lite av en myt.
Du lyssnar på Folk i Finland med samhällsforskarna Jenny Lindholm och Janne Berg vid Åbo Akademi i Vasa.
Nu ska vi tala lite om ett spännande projekt som var egentligen varför jag fick kontakt med när jag hittade det på nätet. Det är det här Pocket Democracy som ni håller på med. Berätta, hur fick ni den här idén? Hur växte det fram?
Alltså det började väl med att vi var väldigt förvånade över att det inte finns några verktyg som liksom gör det lätt att följa med i politiken i Finland exempelvis. Att varken på riksnivå, att man kan följa med i riksdagen eller på lokal nivå, så vi hittar inga sådana verktyg. Det finns i andra länder. Så vi blev väldigt liksom, man pratar alltid om att i Finland vi har haft, alltså en stor del av befolkningen har internet, vi är liksom så med, men sen så skulle det vara så lätt och underlätta för medborgare att liksom hänga med i vad som händer, men det existerar inte riktigt något sådana. Nej, så det var väl där det började.
Vi fann som liksom att, ja, lite förvåning om att det inte fanns. Och sen var det också det här, jag tror det kom När jag jobbade som journalist var jag också frustrerad över när man ska vara in på kommunens hemsidor och få tag i protokoll och sånt, att det var en djungel och jättesvårt att hitta saker. Så att jag tyckte att det var som, det här måste på något vis gå att göra enklare. Och att en annan sak var ju det här, man hörde ofta om uppretade medborgare som bara som så här, varför har inte vi fått reda på det här i tid? Och det här är just att den här kommunikationen mellan invånare och institution, kommun, inte alltid funkar. Så att vi började fundera, finns det någonting man skulle kunna göra åt det här så att det skulle bli lättare? Och med dagens, och så har vi alltid som pratat om det här, tänk vad en kommun till exempel, hur mycket data en kommun producerar som borde nå den som kommunen finns till för, vill säga kommuninvånare, men som kanske stannar någonstans på vägen. Så vi fann som flera saker, vi tänkte bara att det här på kan man göra det här enklare och bättre. Någonstans där började.
Så då tänkte vi att vi ska utveckla en app som ska liksom visualisera offentlig information, den information som kommun producerar och som det enligt lag är meningen att ska nå fram till invånarna. Så den tänker vi att man ska kunna göra mycket mer lättillgänglig, om man ska kunna få tillgång till alla de här besluten, protokollen, kunna göra sådana via en app. Och kanske också att man skulle som visualisera det på ett bättre sätt än att enbart att man måste liksom gå fram och gå till kommunens webbsida och söka fram de här dokumenten som kan vara väldigt långa. Och det skulle kunna se ut på ett annorlunda sätt, så det är roligare också att ta del av den här informationen.
Så hur mycket är det en pedagogisk grej och hur mycket är det bara att göra det tillgängligt rent praktiskt? Det kanske är lite samma sak, men
vi hoppas ju att det ska kunna bli så att man förstår den politiska processen bättre. Mm. Att hur kommer beslut till? Vad börjar och vad slutar det? Och kanske just det här att vad ligger en grej just nu? Vem är det som har hand om det här? Att vi har hört det på gången nu, bro där och där. Vad händer? När vet vi om det blir av och så i saker? Så dels är väl det, men mycket, vi har alltid haft grundtanken att det här är som saker som redan finns. Alltså informationen finns tillgänglig på webbplatser, men kan man göra den liksom smidigare på något vis, att lättare tillgänglig.
Användarvänligare,
ja. För att just det här att de flesta av oss så går inte in på kommunens hemsida och letar grejer, utan man söker det på andra. Och vi tänker att det här som ligger lite i tiden, man kan skräddarsy ett informationsflöde. Att jag är ju inte intresserad av allt vad en kommun håller på med, för då det är ofantligt mycket. Men jag kanske är intresserad av just de här tre sakerna. Om jag ska få uppdaterad information via min telefon, då kanske det skulle kunna göra mitt liv lättare på något sätt. Vad vet vi? Vi får se vart vi hamnar, men det är där tankarna har börjat någonstans.
Och vad har ni hunnit göra så här långt? Ni började i höstas något?
Ja, vi har fått finansiering för 2 år, så det här är som andra året vi jobbar med det. Genast från början så tar vi med de här individerna som ska använda den här appen, alltså de här kommuninvånarna. Så vi börjar med att ha fokusgrupper i en österbottnisk kommun här då, och diskutera med medborgarna där att om de får helt brainstorma fritt, vilka funktioner skulle de vilja ha med i den här appen?
Så vi sa ju då samtidigt att vi kan inte lova att det här går att förverkliga, men vi vill alltså börja med att okej, nu vill vi ha er input här. Att vi har ju våra idéer om vad som ska kunna vara med, men vi vill höra, är det ni som ska i slutändan använda, så vad har ni för tankar? Vad ska man kunna göra? Så vi får se, och det kommer ju intressanta förslag.
Vad kom det fram nu?
De flesta vill ju nog liksom följa med information, få den här informationen på ett lätt sätt. Jag tror att det fanns en liksom förståelse för vår idé, folk ser det där behovet. Men sen så var det ju i många fokusgrupper tog det upp tvåvägskommunikation. Att det inte bara ska liksom gå från kommun till de här medborgarna, utan de också skulle säga sin åsikt eller kommentera. Det var väldigt vanligt.
Ja, men just som här saker som redan finns på andra håll. Man kan, en enkel sak som att du kan som rapportera när du ser någonting i kommunen. Jag tar gruppexempel. Det här är en stor grupp. Var finns den? Få ta den, skicka in. Dina koordinater kommer med. En sån grej bara, så att kommunen får reda på okej, här måste vi fara och lappa. Då måste man ju veta om det är en kommunal eller statlig väg förstås, för annars så skäller man vid fel trä. Men såna basic saker kom fram, och sen var det just det här att kunna följa ett ärende eller en fråga liksom. Vad händer nu? Vart ska det nästa och vad har man redan beslutat om? Och sådana saker kom också upp. Att det var nog en hel del som vi hade förväntat oss att kunna komma upp innan vi gjorde det här fokusgruppen. Men också en del ovanliga saker som man pratar om. Det här att man ska kunna skicka ut nödmeddelanden om det hänt någonting så att alla skulle som automatiskt. Som i kommunen redan gör, men via andra kanaler. Men man tänker då att det här skulle vara det snabbaste att nå folk via telefonen. Och sen hade vi intressanta diskussioner även i de här fokusgrupperna, eller den fokusgrupp jag var, att just med hur ska man egentligen ta sig an det här med tvåvägskommunikation? För som vi vet, men när det blir liksom nätdiskussioner så finns det också risker med dem. Om 500 av kommunens invånare tycker så här ska vi göra. Nå, det är ju kanske då 500 av appens användare, men hur mycket vikt kan man lägga vid en sån åsiktsförfrågan när vi har flera tusen andra som inte har blivit hörda? Så att det är inte jättesom problemfritt heller, bara man tänker, men klart att vi ska ha en tvåvägskommunikation, men man måste sen problematisera det här lite som vi statsvetare gärna tycker om att göra.
Det är ju, den här informationen finns ju redan. Så det är ju som ingen ny information, det är ingenting man missar, men självklart så kräver det ju ändå en viss, oavsett om du är ung eller gammal eller hur mycket vana du har att använda olika appar, så ska du klara av det. Och därför har vi ju som nästa steg då haft ett test i Experience Lab där vi har fått en första prototyp från de här utvecklarna, tekniska utvecklarna. Och så har vi testat den så att vi har tagit in människor i labbet och de har fått olika uppgifter av oss att utföra i den här appen. Och så ser vi om det liksom, om appen lyckas förmedla information till dem, om de lyckas hitta rätt ställe eller om de skulle vilja att det skulle fungera på något helt annat sätt.
Och vad var det för uppgifter som det gällde?
Alltså dels var det så här att då du får se den här första vyn, den här screenen nu, att vad förväntar du dig att finns under de här olika funktionvalen eller rubrikvalen och så här, mer att man så får fundera kring val av ord, då har vi som liksom tänkt rätt där. Mm. Och sen var det, ja, att det, du får försök kontakta en politiker, att hur ska du göra via den här appen eller såna funktioner som vi kommer att ha med, så fick man testa på.
Okay.
Så vi hade alltså en gäng människor som kom in och gjorde det här och så fick vi jättevärdefull feedback att det här ordet förstår jag inte, eller det här funkar inte, eller varför är den här knappen här och så där vidare. Och det är ganska som finlir, men det var väldigt spännande att se att varenda en hade någonting unikt att bidra till, med att ja, men har ni tänkt på det här, och det här är konstigt för mig. För att när man designar någonting så är ju alltid där, ja, men så här har jag tänkt, alla fattar ju det här på samma sätt som jag. Mm. Och så märker man, nej, men någon tänker helt annorlunda, till exempel ett ords betydelse. Så det har varit en värdefull grej.
Ja, och sen så har vi vissa problem, eller det som alla tycker är problematiskt, är nästan liksom de här samma sakerna som folk hakar upp sig på eller har svårt med i den här appen.
Mm. Så vad är nästa steg i det här projektet nu framåt?
Nästa steg är väl nu, först så ska vi då samla ihop allt vi har lärt oss av det här labbtestet. Och sen så tänker vi oss att vi ska ha en slags betatestning i början av hösten. Där appen börjar vara ganska färdig, men att vi liksom släpper den till ett gäng människor som får testa den med uppgiften att hitta fel. Så att vi som slipper buggar.
Och då är ni inte i labb, utan då är det...
Nej, då är det liksom, då är det som, ja, i den verkligheten. Så det är som ett steg. Och sen då så hoppas vi att i höst, vi har väl sagt oktober, att vi ska kunna släppa den här appen live så att säga under några månader i den här kommunen som vi samarbetar med. Som är Malax kommunen, en liten kommun här utanför Vasa. Då ska det vara fungerande och så har vi igång det några månader och sen utvärderar vi kring årsskiftet. Så därför hoppas vi förstås att jättemånga använder den sen när vi kommer så långt.
Och man behöver ju inte bo i Malax för att använda den. Den kommer ju liksom på Play Store och också för iOS. Och vem som helst kan ju ladda ner den och se hur det fungerar. För vår förhoppning är ju ändå att vi ska kunna ta det här till fler österbottniska kommuner sen.
Men då i provskedet så kommer det ju handla om information från Malax. Så.
Precis.
Ja, vi börjar som smått med en kommun för att kolla att hur får vi det här att funka.
Vad är drömmen med det här projektet om ni ser framåt?
Vår tanke inom projektet har ju nog hela tiden varit att det skulle fungera i hela Österbotten, som är liksom landskapet här runt omkring. Men jag skulle vilja ha den här appen på nationell nivå sen.
Man skulle kunna följa med i riksdagens arbete. Mm. Där är ju verkligen viktiga beslut också fattas. Sen är förstås också en delmål är att vi ska kunna få en så bra applikation som folk faktiskt vill ha, som de känner att de har någon nytta av. Hur får vi en app som ska tilltala så många som möjligt och så att folk verkligen ska tycka att ja, men det här är ju vettigt, det här ska jag ha.
Och hur kan det påverka samhället? Kan det påverka samhället på något sätt?
Det var någon som sa när vi beskrev våra idéer, men vi sa att vi hade en idé om man kan följa vad politiker gör. Så istället för att bara utvärdera dem på vad de säger så får man en slags track record. Vad har de röstat, vad har de sagt, vad har de gjort? Så sa, men det här är ju inte bra, för då får ju folk reda på vad politikerna egentligen håller på med. Och då kommer det att tycka om representativ demokrati längre. Ja, vi får se.
Och just det här kanske att förstå att om man frågar människor om de är intresserade av politik så är det ganska låg andel som säger att ja, jag är jätteintresserad. Men frågar man dem om de är intresserade av samhällsfrågor så är det ju jättemånga, eller det är en högre andel som säger ja då. Ja, men i Finland så har kommunalvalet det lägsta valdeltagande. Men det är ju sakfrågor som liksom berör dig i vardagen. Det är jätteviktiga frågor. Så att också att kanske att få folk att inse vad det handlar om. Det tycker jag skulle vara det skulle kunna finnas fördelar där.
Så det blir en konkret sak som gäller mig istället för bara någon politik som någon politiker pratar om, eller?
Ja, precis. Att jag förstår att ja, men det kanske handlar om mitt barns skola eller ja. Sådana frågor som berör mig i vardagen och som jag också troligtvis tycker är intressanta och viktiga. Det här ska inte vara en kanal för politiker. Och det här ska heller inte vara en kanal som kommunerna måste lägga ner en massa jobb. Att de måste liksom gå in och uppdatera information. Utan vår tanke är ju att vi servar medborgarna.
Är det som du nämnde från början kanske mera styrt ifrån mitt eget intresse då dessutom. Att jag så att säga prenumererar på viss typ av information tack vare det här.
Vi har haft tanken att man ska som inte själv behöver gå in varenda dag och kolla, utan du får liksom applikationen fattar att det här är dina grejer, det här är du intresserad av, så att du liksom du får då en liten push att jaha, nu har hänt någonting här, kolla upp det här, istället för att du som måste hålla, att du får väl lite på standby, du behöver inte liksom vara aktiv, jätteaktiv hela tiden.
Du behöver inte skriva in i kalendern, nu har bildningsnämnden möte och så vi ska gå in och kolla om 2 veckor när protokollet har kommit ut.
Det pingar då liksom.
Ja.
Tack så mycket.
Tack själv.
Tack själv.
Du har lyssnat på Folk i Finland med en intervju med samhällsforskarna Jenny Lindholm och Janne Berg vid Åbo Akademi i Vasa som jobbar med projektet Pocket Democracy. På hemsidan totalmedia.com kan du hitta länkar till projektet. Ta också del av andra intervjuer med Folk i Finland och lyssna på vår fördjupningsserie Kulturisterna med kommentarer till intervjuerna och där du också lär dig mer om ortnamnen i Finland. Totalmedia.com, Total med TH.